Det här är Sydsvenskan.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 325. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap i studion av Fredrik Lindstrand och Max Wiman.
Hej.
Hej, hej.
Halloj.
I talande stund är det måndag den 12 juni. Allsvenskan har avverkat 12 omgångar plus några bonusmatcher. Och Malmö FF leder serien 2 poäng före Elfsborg. Läget i Allsvenskan är en av diskussionspunkterna i det här avsnittet, liksom damlagets fortsatta marsch mot serieseger i Division 1 Södra. Vi ska såklart också prata om de 2 matcher som MFFs herrar har spelat sen vi hörde senast, nämligen vinsterna mot Degerfors 5-0 hemma och Värnamo 3-1 borta. Men det har ju som bekant hänt en hel del annat i och runt laget också, och vi ska börja med att prata om Anders Christiansen.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Onsdag den 31 maj meddelade MFF att Anders Christiansen inte spelar mer den här säsongen. Exakt en vecka efter att lagkaptenen avbrutit en träning tillkännagav MFF att han har fått en så kallad ICD, som är en sorts pacemaker av samma sort som Christian Eriksen har, inopererad. Och med den givna förutsättningen här då att hälsan såklart går först och att Anders Christiansens välmående är viktigare än allt annat i sammanhanget, så har vi ändå att diskutera de sportsliga följderna av detta. Så någon sorts första fråga är: behöver Anders Christiansen ersättas i sommar, eller finns lösningen i truppen?
MFF tycker ju själva att han behöver ersättas. Det sa inte om någon egentligen gjorde någonting på det. Rydström säger ju så mycket efter och inför varje match att det blir liksom, man får välja någon, en eller två eller kanske 3 vinklar, och sen så får man bara lämna det andra därhen. Men han pratar i alla fall om att det är liksom, ja, det är ju offensiva förstärkningar som behövs då, och det är ju en av dem. För det är ju ett betydande tapp, även om man kan hitta liksom lösningar. Man kan inte ersätta honom med en spelare som ska göra exakt samma jobb på exakt samma sätt, men man kan ju, ja, vad ska man säga, skifta runt lite och formera sig på ett sätt som man kompenserar för det. Och det, jag menar, 4 mål på de här 2 matcherna nu då, visserligen mot, inom citationstecken, och bara Degerfors och Värnamo, så är det ju ändå tecken på att man löste det i de här matcherna i alla fall.
Jag tänker visst behövs det. Det är ganska givet. Du frågar efter en långsiktig lösning. Sebastian Anasi tror jag kan vara en långsiktig lösning, så som han har spelat senast, åtminstone i den offensiva delen. Jag tycker att han, nu senast mot Värnamo var han inte bra i första halvlek, men det lossnade rejält i andra, och han har liksom gjort både mål och assist i rätt rejält här. Men vad det gäller honom så tror jag inte man ska tappa bort en sak. Han har visserligen kontrakt över 2025, men det är en sån spelare som det finns risk att det plötsligt kommer ett bud på också. Så det finns ingen garanti att ens att han är här i höst, skulle jag vilja säga.
Mm. Men det var också tänkt på just med långsiktig lösning. Det är han ju inte. Alltså om man ser långsikt som att vara 3 säsonger fram så länge. Men nu var ju kanske inte Anders Christiansen själv egentligen en långsiktig lösning. Hans kontrakt går ju ut efter nästa säsong då. Det är inte 100% säkert att det förlängs.
Men Nanasi i det läget som han är nu, alltså jag tänker att det är klart att det beror på vad man har för inställning och liksom vilka steg man ser i karriären. Men en försäljning av honom i dagsläget, det känns ju inte som han skulle, då går han ju kanske till en klubb som är lika bra.
Men så kan det vara. Det är svårt Nanasi är ingen sån som har pratat kanske så mycket om sina framtidstankar på det sättet. Man vet ju aldrig, liksom, kommer det ett bud sent i sommar som ändå innebär en ekonomiskt säkrad framtid i ett holländskt mittenlag, ja, men kanske, kanske det, han tar. Jag vet inte.
Ja, men är det, ja, nej, det kan ju vi såklart inte veta. Men det känns ju liksom, det steget känns ju mest bra i sidled på något sätt. Även om det är, ja, det är ekonomiska, men
det är, det ekonomiska tror jag som kan...
Men om man väger det mot att MFF kanske lär spela i Europa på något sätt nästa år, så finns det ett skyltfönster där. Så, ja, jag vet inte.
Absolut. Nej, det är jättesvårt att veta. Men jag tänker mest, på andra hållet att man kan inte garantera någonting i det här.
Jag hoppas att han blir kvar i Allsvenskan åtminstone till nästa sommar. Han behöver ju vara här och dominera nu på det sättet som han ju faktiskt stundtals i alla fall har gjort under våren. Med sju allsvenska mål är ju långt ifrån kast.
Men om man tittar på de två matcherna som har varit då. Om man innan vi diskuterar spelet så vill jag ställa frågan, vad betyder det då för MFF att de länder ta två raka segrar här efter det här chockbeskedet som man ändå måste kategorisera det som.
Jag tror man ska blanda in den tredje matchen och att den egentligen kanske är den viktigaste i sammanhanget. Det är Elfsborgs matchen som man förlorade. Det framkom ju efteråt, om det var Sören Rex som råkade säga det, det var väl inte meningen att det skulle komma ut att Kristiansen hade legat på sjukhus en hel vecka i samband med det som hände. Och jag vet att redan uppe i Brås pratade vi om att det, någonstans kändes det som att det var inte riktigt rätt energi i laget. Och Henrik Rydström var väl också något han nämnde nu efter Värnamo-matchen att laget hade påverkats mer än vad man trodde kanske. Så att där tror jag är liksom den tydliga bilden. Sen tror jag det blev ett lugn när man visste att han var opererad och man visste liksom processen, vad som skulle hända. Och jag tror att ett lag, även om det är svårare och värre med sjukdom av det här slaget, men ett lag är ju så van att gå vidare när spelare skadas eller försvinner på annat sätt. Så att jag tycker man har hanterat det väldigt bra och jag tror att man är vidare redan nu faktiskt.
Hur har det Kristiansens frånvaro då? Eller hur har man byggt runt detta på planen, Fredrik?
Ja, det är fler spelare har liksom blivit involverade då. Där kanske egentligen Sebastian Annas är det främsta exemplet, tycker jag, hur han... Han kommer ju inte ner i plan så som Anders Kristiansen gör. När Anders Kristiansen kommer ur matchen ibland så sjunker han ner för att hämta bollar djupt nere, eller om man liksom tar ibland positioner på anfallet. Sebastian Annars är ju mer av den halvan. Så att där har han klivit in och Taha Ali har växlat upp också, dock inte från samma position, men poängmässigt så har ju han liksom lite avlastat. Det här går ju lite hand i hand med att Isak Kristelin är borta också, så man kan egentligen inte säga att de bara har ändrat om för att Anders Kristiansen är borta, utan de har ju tvingats till två stycken ganska stora förändringar där, och det är ju det som gör att det blir många spelare på olika positioner, och man har verkligen fått se ännu mer prov på den här relationismhistorien som MFF har blivit. Ja, men titta mot Degerfors, så är ju Hugo Bolin falsk nia ibland, Vecchia är det ibland och Nanas är det ibland och liksom emellanåt så är Taha Ali nästan vinge och ibland är han uppe som högerforward och detsamma gäller Bussanello på andra kanten. Och så det, man har kompenserat det på alla möjliga sätt egentligen.
Ja, det känns som att du tycker att det ändå har gjort det fotbollsmässigt intressant.
Ja, det har det gjort. Sen så vill jag ju ändå någonstans se det här mot bättre motstånd, höll jag på att säga. Det var ju, vi ska väl i ärlighetens namn inte säga att Värnamo på något sätt var dåligt. De kunde mycket väl vunnit den här matchen, för mot Värnamo så fungerade ju långa stunder inget vidare. Vi återkommer väl till det.
Ja, vi kan ta det nu. Nej, men ja, alltså om vi liksom tar in Kiese Thelin i detta också, så han gick ju ut då i 87:e minuten mot Elfsborg, och sen har han stått utanför truppen med ljumskproblem efter det. Det skapar en fråga om förstärkningar där också som vi kan ta sen, men om man tittar på spelet i de här två matcherna då, hade det funkat, eller så här, vad var skillnaden mellan insatserna mot Degerfors och Värnamo?
Det är väl inte så stor skillnad i MFFs insats egentligen. Det är väl kanske snarare skillnad i vad motståndarna gör. Jag tycker att MFF har haft problem stora problem i 3 matcher den här våren. Och där motståndarna uppträder snarlikt. Det är mot Brommapojkarna borta, det är mot Elfsborg borta och det är mot Värnamo borta. Det är ett lag som pressar, duktiga på att pressa högt. Och där har MFF fått problem att spela sig ur den pressen och blivit ganska sårade.
Ja, alltså, Värnamo spelade ju väldigt respektlöst och gick ut på ett sätt som Fredrik säger ställde till det för MFF. Och man ser liksom det finns en... Lasse Nilsson, när han blir stressad, blir han väldigt stressad till exempel. Så att det var ju en del av det hela. Sen omvänt, just i Värnamo-matchen, så det som faktiskt kanske gör att MFF ändå vinner hyfsat klart till sist, även om målen dröjde, det var ju just att Värnamo var så offensivt, för det skapade ju enorma ytor bakom. Och där var ju MFF bättre på att utnyttja det. Det kanske man är. Alltså Taha Ali passar ju när han får ytor. Det är ju väldigt, väldigt tydligt. Så det var väl kanske ingen Isak Kiese Thelin-match den i sig själv.
Alltså det kändes ju som, i alla fall Värnamo-matchen tyckte det var, att det var kanske första 15-20 framförallt i båda halvlekarna där hemmalaget liksom
lyckades
sätta press. Och det känns väl lite grann som att MFF kanske ändå har lärt sig någonting här från de tidigare matcherna, att under den perioden så var det ju framförallt i andra halvlek så slog ju Johan Dahlin långt väldigt många mer gånger än vad han har gjort tidigare under säsongen. Mm. Och att de känner att det handlar om att ta sig igenom den perioden där motståndaren orkar pressa, och sen när den är över, då kan man börja spela sitt spel igen.
Men det var nog, man pratade nu specifikt om det här att det fanns mycket ytor just uppe i Värnamo, och att det var verkligen läge att utnyttja det, och utnyttjade snabbt att komma upp kvickt i banan. Och Taha Ali hade faktiskt något läge redan innan där han pressade själv och var nära att liksom stressa sönder dem till misstag. Och det är klart att Alis närvaro var en del av att målvakten gjorde en sån jättemiss som han nu gjorde.
Ja, men det är, sen får man ju se då, när de blev pressade högt mot ett bra lag så klarar de ju inte av det. Nu är ju Värnamo är ju inte lika bra som Elfsborg, så det får man väl se sen när de ställs på under sommaren då, kanske på lite svårare bortaprov. Jag tänker på Djurgården borta till exempel och sådär. Å andra sidan så spelar det kanske just för liksom hur den här serien ska sluta inte så stor roll. Nu har MFF tappat 5 poänger. Det är ju helt okej. Okay. Det spelar inte så stor roll. Det leder ju fortfarande serien, och så länge man kan hantera de här mitten-bottenlagen på det övertygande sätt som man faktiskt har gjort med skönhetsfläckar någonstans här och där, så vinner man ju Allsvenskan. Så är det ju bara.
Det ovanliga nu är ju, vi kommer väl komma tillbaka till det kanske också, men att det är 3 lag som går loss med mycket poäng. Normalt sett med den utdelningen Malmö har haft så borde man kanske haft lite större marginal till nästa lag. Men jag tycker fortfarande att Rydström måste jobba fram en plan B. Ett annat spel att när det är Djurgården borta, kanske även Djurgården hemma. Alltså den här typen, Häcken hemma, Elfsborg hemma, alltså när man möter de här lagen som faktiskt är väldigt bra. Djurgården kanske mer tveksamt då, men någonstans finns de där. Alltså det är viktigt att MFF inte tror att man kan slå alla lag på samma sätt, för det tror jag inte man kommer att göra, utan man måste kunna överraska och spela på ett annat sätt. Och det innefattar ju då också, tycker jag, att det måste ske lite då kompletteringar och förändringar i truppen. För vad det gäller Isak Kiese Thelin, så ja, det är väl klart, jag tycker att det, de måste ha in en anfallare till. Sen är det ju svårt. När vi har diskuterat namn så har vi väl fastnat på Saman Ghoddos. Jag blir mer osäker på ju längre tiden går. För om han skulle flytta hem så borde han väl snart vara presenterad, kan jag tycka. Och jag tror fortfarande att Fjärran Östern kan vara ett alternativ för honom. Om inte allting är klart på något sätt.
Eller Mellanöstern.
Ja, Mellanöstern. Fjärran Östern var kanske...
Fjärran Östern finns kanske också som allt.
Ja, nej, men Mellanöstern, det är väl där han skulle kunna hamna och tjäna stora pengar. Det är väl inte alls orimligt, så att säga. Så att, jag är lite förundrad där, men vi får väl veta mer de närmaste 2 veckorna.
Men det är lite intressant, Kiese Thelin-situationen. För där, MFF har ju löst det på ett spännande sätt, och man har ju faktiskt gjort väldigt, väldigt mycket mer mål under perioden som Isak Kiese Thelin inte har gjort målen. Alltså de 5 första matcherna gjorde de ju i snitt färre mål än vad de har gjort därefter. Då. Så att liksom, det pekar ju på att det inte finns ett jättestort problem. Å andra sidan så har ju Kiese Thelin spelat många av de där matcherna och dragit på sig uppmärksamhet och bevakning förstås. Men det finns ju Vecchia, Nassi och Gudjonsen bakom, även om han är, liksom, han är ju inte redo än för att liksom spela nia i ett allsvenskt serieledare, kan jag tycka. Men det kanske inte är så långt borta ändå.
Men hänger inte lite de här, alltså vad man nu tänker kring sommarförstärkningar, känns som att det hänger mycket ihop med MFFs målbild. Alltså är det, har man styrt om nu, siktar man på SM-guld eller är det fortfarande topp tre som gäller? För det känns som att är det topp tre som gäller så känns det ju som att man skulle kunna puttra på med den truppen som finns och klara det hyfsat enkelt.
Jag tror att klart leder man allsvenskan nu, det är klart då höjs blicken lite grann automatiskt, men det viktigaste är ju att nå topp tre. Men där är faktiskt egentligen förhållandet lite grann samma sak som för damlaget, även om jämförelsen är lång. Och det är att MFFs blick vad det gäller truppen måste vara på nästa år redan nu. Alltså MFF måste i år vara så pass bra så att man kan hävda sig i Europa nästa år. För annars så får man bara problem. Och jag tror det är det som har varit styrkan under hela den här perioden som har varit så fantastiskt framgångsrik, att man liksom har legat ett steg framåt hela tiden.
Fan, alltså känns det som om det är så att klubben menar allvar med det här med målsättningen eller kravet eller vad man ska kalla det, att ha en större andel egna spelare, då är det ju liksom den här dominoeffekten med Nanasi och så Bolin. Det är ju liksom precis den riktningen man behöver gå då, istället för att ta in något utifrån.
Mm. Om man inte tar in något utifrån som har rötterna i de egna leden. Ja. Men nej, det kommer inte ihåg vad jag skulle säga.
Ja, men jag tror också som sagt att det handlar om att ha en bredd på toppen i truppen och blicka lite framåt. Sören Rex gör det jättebra nu när han kommer in, men han är inne på sista säsongen förmodligen, sista året på kontraktet. Alltså någonstans måste man börja bygga där redan i sommar förmodligen.
Sen får man inte glömma det att MFF är ju en anfallare kort efter att Mohamed Bouyateray lämnade hastigt innan säsongen började. Även om det förstås var på gång, då gjorde man ju en avvägning och att vi kan hantera det i truppen, och det har man ju fått alldeles rätt i. Men på sikt så är det ju fortfarande en lucka att fylla där. Och visst, Ghoddos skulle ju ticka av väldigt, väldigt många av de boxarna som saknas då.
Apropå luckor att fylla då, så måste ju såklart Hugo Larssons rekordövergång till Eintracht Frankfurt liksom räknas in i det här pusslet. Tidigare så har ni ju sagt att han inte behöver ersättas i sommar, om nu MFFs målsättning fortfarande är topp tre. Förändrar situationen med Christiansen det läget på något sätt?
Ja, jag tror väl att det behövs en värvning in där också, med tanke på att man ändå har råd till det så att säga. Och det som gjort mig fundersam, det är Siby är ju tillbaka nu, men han får ingen speltid. Och det är liksom, tycker jag, lite oroande signaler för hans del.
Han har spelat 3 minuter.
Ja, och det är inte många matcher. Det är möjligt att Rydström har en plan att han kommer att köra honom direkt nu i träningsmatcher. Man möter bland annat IFK Göteborg i midsommarhelgen. Att det finns en sån plan där. Men just att han inte har fått minuter mer, det kanske skulle kunna vara ett tecken. Sen vet jag
alltså
inte.
Degerfors-matchen var ju ett ytterligt tillfälle.
Det tillfälle, ja, absolut. Här var det ju, mot Värnamo var det ju lite annorlunda. Sen är ju nästa man där, Oskar Lewicki, och han är ju en helt annan spelartyp. Och jag börjar bli lite bekymrad för honom också, för han får ändå lite tid. Han får lite längre speltid, men det känns tungt för honom att komma tillbaka. Och det kändes nästan tragiskt, det för starkt ord, men det kändes lite vemodigt efter matchen. När, ni vet, avbytarna kör ju alltid en litet extra pass om de inte har spelat så mycket. Och sen gick de av, och efter 5 minuter kom Oskar Lewicki tillbaka ut igen med Mark Reed i hasorna, och så ställde han sig och slog passningar ute på, långa passningar ute på planen. Alltså han kämpar nog väldigt tappert. Han är ju så otroligt lojal och lagmedveten, men det är klart att han vill ju komma tillbaka, och han känner väl själv att han är ganska långt ifrån en startplats sen det nu.
Man får inte glömma att Siby är ju värvad av en annan tränare för en annan typ av fotboll. Okej, inte väsensskild fotboll, men det är ju möjligt att Rydström inte ser Siby som den mittfältaren han vill ha, som kan göra det som Hugo Larsson kan göra. Det får man ju se. Av det jag har sett på träningar och så kan jag inte säga att jag tycker att Siby har varit direkt framstående under passen. Vissa spelare sticker ju ut. Anders Christiansen var ju definitivt en sån, kunde fullständigt dominera vissa träningar. Det är nästan alltid hans lag som vinner i de här olika spelmomenten. Tahali är ju en annan sån som man kan liksom bara förlora sig ju under en träning och stå och titta och liksom fundera vad ska ske näst och försöka tänka nu kommer han nog gå dit och sen göra någonting helt annat. Den typen av
det är ungefär som ytterbackan i Allsvenskan.
Ja, exakt. Nej, där känner man ju liksom sympati med Allsvenskans ytterbackar. Nej, men med CB får jag liksom inte riktigt de vibbarna på träning. Och man ska inte dra för stora växlar av det heller. Han har ju liksom ingen roll på plan heller där man ska vara extravagant på det sättet kanske heller. Men min känsla är inte att liksom Rydström egentligen ser honom som någon att bygga spel kring på samma sätt som Hugo Larsson har varit viktig ändå.
Hur påverkar det här Peñas roll då? Blir han ännu viktigare?
Ja, jag tycker att han alltså framförallt mot han var inte så bra mot Värnamo, men mot Degerfors var han ju fullständigt lysande. Och det är lätt att säga att ja, men det var mot Degerfors det, men det är alltså det sättet han luckrade upp försvar och blockade passningar där, det var fantastiskt. Så det är ju liksom nästa orospunkt snarare, är han kvar i Malmö. Det finns ju dels naturligtvis den här rättegångshistorien var den landar, men det är ju också att han rent spelmässigt snart börjar bli intressant för klubbar ute i Europa på allvar.
Men sen också ska han ju få fortsätta vara den spelaren han är. Det är ju också en sån sak som Anders Christiansen och Hugo Larsson har gjort på plan, den här trion, hur de funkar i sina roller, att Sergio Peña har fått vara den spelaren som kan slå de här uppluckrande passningarna och kanske kan lägga lite mindre fokus på det defensiva trots att han har en sexa-roll då, för att Hugo Larsson har så mycket löpmeter på en match.
Om vi bara pratar om Hugo Larsson, för vi släpper väl honom här snart, så måste jag säga, dels var ju hyllningen blev ju magnifik vid Degerfors-matchen i och med att han gjorde mål. Och den glädjen han visade, det var ju ofantlig. Det var ju liksom Rosenberg light nästan. Men att han har genomfört de här två matcherna på det sättet han har gjort säger väldigt mycket om honom som person, tycker jag. När Zlatan lämnade Malmö en gång i tiden så blev han bänkad de sista matcherna, för man vågade inte spela honom. Man visste inte hur han skulle reagera, för det var så mycket som rörde sig i hans huvud. Men Hugo Larsson har klarat det på ett fantastiskt vis, tycker jag. Och det ska han verkligen ha cred för. Och det var modigt av Rydström att spela honom. Sen var det ju en intressant bakgrund det här. Det är också att han tog studenten på fredagen och lyckades. Rydström ville upp honom dagen innan match, men accepterar till slut liksom att han åker upp matchdagen och ändå startar.
Det var ändå snällt.
Ja.
Att han fick ta studenten i lugn.
men att han ändå startar honom, det är ju också ett förtroende. Och, ja. Det kunde ju gått väldigt snett, men han gör ju han är inte hans bästa match, men han gör ju en gedigna insats.
Ja, det är Rydströms nya tuffa skola, är det där liksom, ställ in studenten, ställ in midsommar, då är det matcher liksom. Det finns inga röda dagar i almanackan.
Nej, vad ska man säga om Hugo också, mot Degerfors just så var det väl hans bästa offensiva insats. Jag tror han hade 3-4 avslut och något som var riktigt bra utöver målet, och han var väl inblandade i ytterligare mål, och han hade ju faktiskt även mot Värnamo en andra assist på Taha Alis mål som vi vill komma tillbaka till.
Nu släpper vi en ny podd, Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du, och sen där en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet Mordet på Einar, det sista vittnet, med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa, hon började säga, vad händer? Så han är död. Så jag, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så jag, sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ja, Taha Ali behöver vi ju prata om också, känns det som. Den här solokvitteringen i Värnamo var ju ett nummer i den högre skolan, men det som förmodligen ändå gläder MFF-supportrarna mest är att hans lägsta nivå har åkt upp en bra bit. Poängproduktionen var ju något av ett frågetecken när han kom till Malmö. Men faktum är att han nu med 4 plus 4 ändå skuggar Sebastian Annas i MFFs interna poängliga. Men jag är lite nyfiken på vad ni säger. Vad är det som har spelat in mest i hans utveckling? Kan man peka på enskilda faktorer eller är det en kombination av massa olika saker? Ofta brukar det vara det.
Jag vill bara slå fast en sak angående Tali nu när vi ändå har ämnet uppe här. Jag skulle vilja slå fast att han är allsvenskans mest underhållande spelare någonsin. Jag vågar faktiskt sträcka mig så långt. Alltså, han är en sån spelare så folk som överhuvudtaget inte bryr sig om Malmö FF alls, inga känslor, inga sympatier, kan ändå bänka sig för en MFF-match när Tali spelar för att få se vad som händer. Det han gör på den här nivån tycker jag ingen har gjort förut. Det han besitter med allsvenska mått med ett unika tekniska kvaliteter. Och nu när han liksom har fått det här tekniken, rycket, tempoväxlingarna och stämma och får ut poäng av det, så är det på en... Jag kommer att tänka på Hasse Blomqvist, den där gamla Västra Frölunda virtuosen som sen hade en kort och inte lika lyckad sejour i IFK Göteborg, som också var en sån här värd entrépengens spelare. Men jag tycker att han är bäst. Mest underhållande någonsin.
Jag undrar om Fredrik tar i lite grann. Men,
ge mig en motspelare.
Det var Zlatans vår 2001 kanske.
Men Zlatan, det var en sån känsla som man, vi kommer väl in på Zlatan sen också, ja. Men det pratades så mycket om Zlatans finter när han slog igenom. Han har så otrolig teknik. Jag tycker alltid man blev lite besviken när man såg honom spela. Det var inte så att han dribblade av hela lag. Det var ju vad man förväntade sig att han skulle göra hela tiden, för att det var så, han var ju så uppsnackad liksom. Det gör ju däremot här.
Jag känner ju hela stans tryck från äldre medborgare på mina axlar.
Hittar någon sån gammal stöd? Det är alltid svårt att dubbelkolla.
Nej, men det kanske överraskar det är er som kanske inte såg honom så, men Bosse Larsson hade den här effekten. När han fick bollen så gick det ett sus genom publiken. Vad ska han göra nu? Han gjorde inte den farten, men det kunde bli lite vad som helst. Det kunde bli en fenomenal passning, det kunde bli en rush rakt genom försvaret. Man visste aldrig vad som skulle hända. Det var underhållning på väldigt hög nivå.
Men vi kan enas om att det var en annan spelare.
Det var en annan spelare. Och jag kan ju bara säga att jag har varit väldigt tveksam till Tarali just på poängproduktion. Jag tyckte han var förutsägbar. Det är ju bara att lägga sig platt som det ser ut just nu. Det är att hålla med Fredrik. Alltså det är ju, jag menar, när vi satt på läktaren uppe i Värnamo så man reser sig nästan ur bänkarna där. Och liksom, vad ska han hitta på nu? Det är en otrolig, och när den underhållningen dessutom blir effektiv, då blir det ju...
Ja, men annars tycker jag personligen inte att det är så underhållande om det inte är effektivt. Nej. Om det inte renderar i mål så är det inte liksom, då är det inte något för, då är det bara liksom, ja, TikTok-material egentligen. Men det tycker jag... Det får ju ge mig hoppet tillbaka om fotbollen på något sätt, för att ja, men det blir så här liksom, något slags Qatar-aktigt land, köper en fotbollsklubb, köper alla de bästa spelarna, de bästa tränarna, och så vinner de allt liksom.
Och spelar ljusblå i
precis. Ja, men det skänker mig ingen direkt glädje. Det gör mig bara liksom deppig kring hela sporten, att sporten är borta ur sporten så att säga. Men så får man se sånt här, så blir det liksom hopp om det igen.
Ja, men det är ju spektakulärt, för att egentligen är det inte mycket finter han har, utan det är ju accelerationsförändringar, väldigt mycket riktningsförändringar som han bygger på. Jag fick från en närstående samma reaktion som jag själv hade när han gjorde första målet. Då gick ju tanken till Tokelo Rantje. Som liksom bara drog iväg, när han drog iväg längs kanten där. Han hade säkert ingen plan riktigt i huvudet vad han skulle göra, men ingen hängde med, och sen så fortsatte han längs kortlinjen på samma sätt. Och,
han säger ju att det är bara inspiration också. Att det är inget förutbestämt. Och dessutom är han ju fantastiskt trevlig också. Det ska ju tilläggas.
Väldigt ödmjuk kille som jag... Och det var väldigt roligt efteråt, för att när han hade gjort det första målet så sprintade han bara, han joggade tillbaka till mittlinjen. Han såg inte ens glad ut, men han var ju sur för att de hade spelat så dåligt.
Och det är ju också det var ju bara 1-1 i det läget. Så det var väl helt...
Han firade ju sitt andra mål. Det kan man ju göra, då tar man ju ledningen. Det ska väl sägas också att han är uppe i 4 plus 4. Det är lika många poäng som man gjorde i Helsingborgs IF och Västerås SK under de två säsongerna som har varit då, varav en då med Västerås är i superettan. Så ja, det säger ju en del om produktionen.
Men vad är det då? Kan man, alltså, är det omgivningen? Är det tränaren? Är det hans egen inställning? Vad är det som har gjort detta?
Jag tror ju, nu börjar jag få övertro på honom. Jag tror det är Henrik Rydström som ligger bakom detta. Jag tror han har peppat och coachat och stöttat och lärt ut och lagt mycket energi på honom helt enkelt. Det tror jag är huvudanledningen.
Ja, det tror jag är mycket. Och man kan ju nästan se steg som Ali har tagit under tiden i MFF. Det här var ju inte alls på det här viset under de första matcherna. Och där har ju liksom Rydström, det har ju pratat om också, jobbat rätt mycket med att få Ali att spela bollen när han ska spela bollen och dribbla när han ska dribbla. Och sen så ska han ju aldrig tumma på det här med att han också, det går inte liksom att ge honom för tydliga direktiv heller. Det funkar ju inte, utan han måste få vara en viss mått av fri inom liksom, och så ha lite så här ramar att förhålla sig till. Men sen så kommer det ju såklart också viktigt att ha bra medspelare som drar isär försvaren, och ibland behöver man ju väggspela, till och med en som Ali behöver ju det. Och då gäller det att ha spelare som fattar vad han tänker och vad han vill sätta in bollen och vad han kommer löpa någonstans.
Han kommer ju aldrig bli en stor försvarsspelare, men han har blivit bättre så tillvida nu att nu springer han ju tillbaka, och bara på ren fart så kan han ju ibland hinna före och stoppa en attack också. Sen offensivt så tror jag också det, men det är ju också delvis Rydström, det är ju att det spelet som MFF har fått igång nu, det passar ju honom väldigt väl. Liksom, det är inte bara han som är väldigt rörlig och väldigt kvick med bollen, utan det är ju flera andra spelare, men han är ju lite samma stuk även om han inte är lika snabb. Jag tror Rydström är huvudanledningen, och sen sättet MFF spelar på betyder väldigt mycket.
Men det var Rydström har ju som har ju väldigt mycket med den här värvningen att göra också, och har ju sett att det förmodligen är en spelare som passar bra in i det systemet.
Och det första målet, det kan vi ju prata om mycket som helst, men jag tror att de flesta har väl sett det vid det här laget, och det är ju magi naturligtvis, och att han inte trasslar till det och slår bort bollen där i slutet när han är väldigt nära målet, men det gör han jättebra. Men jag tycker också att 2-1 målet är ju också ett fotbollsintelligent mål. Det låter konstigt kanske, men de hade ju pratat om det här alltifrån att Johan Dahlin uppfattade och slår en perfekt utspark, att Taha Ali börjar springa när målvakten kommer ut, och man kan liksom, som jag sa innan, man kan ana hur stressad målvakten är, och sen hur blixtsnabbt Ali fattar att han har missat bollen och bara springer runt honom. Det är hög klass på det.
Fint av Johan Dahlin att så snabbt inte vilja prata om sig själv efter det målet. Det är ju en jättefin assist, och man ser ju att han skriker Taha när han sparkar ut bollen, men att han liksom, ja, känner med sin kollega i andra buren. Det är fint.
Det var lite roligt efter att jag knivade inte med det i text, men Taha Ali sa ju själv, för han firade ju rätt ordentligt som du sa, Fredrik. Det var så att de andra spelarna stannade upp lite och tittade mot bänken om de skulle få instruktioner, men Ali sa det, ja, det var väl ingen som hann med mig. För han var ju väldigt snabbt ute.
Han var också helt ensam på planhalvan. Ja.
Men det är inte så, det att Häcken, Elfsborg och MFF bara tävlar om poäng just nu och guld liksom, utan de tävlar ju också om att göra snygga, fantastiska mål. Jag vet inte om det var förra omgången eller förra omgången som Häcken gjorde det här helt våldsamma målet. Traoré och Rygaard väggspelar sig igenom hela blåvitt försvaret. Alltså det är också sånt här helt sanslöst mål egentligen. Så gör Ali det här mot Värnamo.
Det är lite som, ja precis. Nej, det finns ju, man kan ju alltid, det finns ju alltid ett försvarsspel att prata om också när det är sådana här snygga mål. Det är sällan, de görs ju sällan mot klanderfria försvar.
Nej, men man kan säga ändå, just Alice 1-1 mål, alltså det är ju ingen människa som hinner med honom där. Ändå hävdar han själv att Josef Cisse är snabbare än honom.
Ja, men det tror jag också. Över en lite, alltså över 10 meter och lite längre kanske. Men det som Ali har, han har ju en fruktansvärd utväxling på de två första stegen. Det är liksom, då motståndarna hinner inte riktigt reagera, för han har liksom tagit sig förbi. Det
är, ja, man är också bra att i en längre rush är han duktig på att sänka hastigheten under några få meter för att sen rycka igen och invagga försvararen i någon slags trygghet av att, ja, nu orkar han inte längre hålla den farten, nu kommer han närma sig mig för att utmana, och sen så bara växlar han upp igen och springer förbi.
Man ser faktiskt, det var två spelare efteråt som orsakade intresse även från Värnamo-supportrar, och det var ju Hugo Larsson det förstås, och det var Taha Ali som både fick ta selfies och skriva autografer till hemmasupporters.
Det verkar det för övrigt vara en väldigt liksom gemytlig lördag i Värnamo, såg det ut som.
Jo, det var det verkligen. Jag har varit där en gång tidigare, men det är en väldigt... alltså, det är underbart att komma till den typen av anläggningar, men det är klart att de har ju inte alla faciliteter idealiska. Men man ser MFF-supportarna liksom ändå anpassa sig rätt väl till det. För där är en läktare på, liksom på långsidans nedre del som övergår till en läktare på kortsidan. Och sen är det liksom att stå bakom löparbanorna 25 meter från planen. Men det var liksom hela kanten runt. Det var god stämning där, det var det definitivt.
Men det är den typen av arena som är väldigt charmig att komma till, men kanske inte lika roligt att ha som hemmaplan.
Nej, och man ska helst också spela där i juni. Ja, det gör sig bäst då. Men jag tänkte, kontrasten var ju oerhört slående, för jag såg delar av AFC Helsingborg dagen efter. På konstgräsplan inne i ett kontorskomplex inför 500 åskådare. Alltså
det är inget.
Ska vi hålla på så här?
Alltså nej, alltså jag kan säga att Finnvedsvallen ligger ju lite engelskt om man uttrycker det slarvet, men det ligger villor liksom 10 meter från huvudläktaren. Och sen huvudläktaren är typ 3 rader bred. Så den lilla pressläktaren där precis framför oss hade vi familjerna Bolin och Larsson för övrigt i ivrigt samspråk. Och MFF sportchef Daniel Andersson också där. Så att man kommer väldigt nära allting, och det är nästan svårt att se matchen när man, som vi kanske är vana vid, att sitta lite högre upp. Man tappar lite avståndsbedömningen, men det är underbart roligt.
Jag tänkte innan vi går vidare också ta det faktum att man får ju konstatera här att MFF har fått väldigt bra poängmässig utväxling på nyförvärv, de offensiva. Om man räknar in Anasi så har han då alltså 7+2. Ali har 4+4 och Vecchia har 5+2. Det är ju svårt att tänka sig egentligen en bättre poängmässig utdelning på de värvningarna.
Han har ju inte hunnit med så många, men räknar du in Hugo Bodin också så har han någon assist också.
Ja, precis. Men han var ingen värvning.
Nej, men han var ju ny in i trupp så att säga.
Ja, det är sant. Det är sant. Och så har vi Busanello dessutom.
Mm. Ja, det är ju lite bättre utfall på dem än förra årets värvningar. Så får man ju, det kan man ju konstatera i alla fall.
Ja. Sen, ja. Ska
nej, vi jag tror vi har pratat rätt mycket om dem. De har ju liksom kuggat in perfekt. Jag tycker att Vecchia har haft lite bekymmer i vissa matcher här. Han var inte så bra uppe i Värnamo, för att uttrycka det lite snällt. Men det är precis som att han är ett halvt steg sen, inte riktigt hinner med i tempot. Men det kan säkert bli hur bra som helst.
Ändå han har han gjort producerat. Mål. Alltså,
han har producerat. Så att det är...
man ska ju inte glömma det, att han har faktiskt bara varit i MFF i, ja, vad blir det, 2,5 månader och sånt där. Så att han, ja, lite mer tid gör nog gott också.
Men det är spännande tycker jag, just att de kuggar i. Att det, liksom, det är inte bara, det är inte sådana vidare om Kjartan som kommer bara öst in mål och spelade för sig själv och inte passade fria lagkamrat, utan det är, liksom, det är verkligen kuggar i ett hjul.
MFFs nästa tävlingsmatch är hemma mot Sirius den 1 juli. Samma dag är Pontus Jansson MFF-spelare igen, även om han inte är spelklar från den 9 juli. Vad betyder hans återkomst för ett lag som nu leder serien och som har vunnit 10 av 12 matcher?
Ingenting. Han kunde lika väl vara kvar ett år till. Han kunde tagit det här optionsåret och kört på. Han behövs ju inte. Jag tänkte faktiskt på det när vi satt och gjorde intervjuer med spelarna i pressrummet i fredags. Att det var så tyst. För normalt sett så går ju spelarna, nu vet ju folk inte hur det ser ut i pressrummet på stadion.
Men du får måla.
Ja, alltså en målande beskrivning. Det ser ut som vilket konferenslokal som helst. Jag på att säga. Men i alla fall så kommer alltid spelarna gående genom en dörr och går igenom pressrummet, för de ska bort till restaurangen och käka lunch. Och ja, de flesta går väl bara förbi, några samspråkar, någon kollar mobilen. Men det finns en spelare som alltid måste kommentera precis allting som sker i det här pressrummet, Andreas Christiansen. Han hörs alltid och är liksom alltid väldigt ja, men en glädjespridare ändå. Ibland får man lite hugg journalisterna om det är någonting att de MFF har fått kritik för någonting. För att han har ju en rätt speciell förmåga att ofta hitta kritik som riktas mot Malmö FF och så vill tysta den då. Men i alla fall, det har varit väldigt tyst på det viset kring MFF, och jag tror att där har Pontus Jansson ändå, nu är ju inte han, har inte han Anders Christiansens framtoning, han har ju sin egen, men det säger ju ändå någonting om att plockar man bort det ur en grupp, så blir det blir ju en skillnad i dynamiken, och det liksom blir någon slags tomrum, för att det handlar inte bara om vad man gör på plan. Visst, Nanna har klivit fram och Ali har klivit fram och bidragit med poäng då, men det ska ju höras i omklädningsrummet också.
Jag kan haka på det, kan låta som vi har pratat ihop oss, men det har vi i vanliga ordning absolut inte gjort. Men jag tänkte här att det kommer betyda enormt att han kommer, just för att han kommer att lyfta energin ännu mer. Och på det sättet, skrev jag ner, så ersätter han AC även i den rollen, så att säga. Och om jag ska vara ärlig, så tycker jag att han ska bli lagkapten direkt.
Det finns ju ett kaptensvakuum, så att säga.
Ja, därför att, och jag tror att Lasse Nilsson tar den passningen alla dagar i veckan, att bli kvar som assisterande kapten. Och givetvis är jag Anders Christiansen tillbaka 2024, så får man ta den diskussionen då. Men jag tror att det är helt rätt att ge Pontus Jansson den rollen direkt och låta honom vara den ledare som han är och han vill vara. Sen är jag därmed mycket osäker på, jag tycker han har gjort någon antydning själv också, att det här med att 9 juli möter MFF Mjällby, är han verkligen redo då? Han har ju varit skadad mycket den här vintern. Det är inte säkert. Jag tror att man måste se den här värvningen på lite längre sikt också.
Ja, han har en liten sån broms som är lite, vad ska man säga, det är någon slags brasklapp man gärna slänger in i intervjuer, att men jag har ju också varit borta ett tag då.
Sen noterar du att det är jätteknepigt, därför att matchen efter Mjällby är alltså Djurgården borta på Tele 2, och den ska han definitivt inte spela, känns det som. Han har väl inte varit på en konstgräsplan på, ja, sen han tränade på plan 10, höll jag på att säga, i Malmö.
Tror också det kan bli ganska svårt att hålla honom borta från den, med hänvisning till underlaget. Jag tror att han,
nej, men det handlar ju mycket om, alltså, naturligtvis hans fysiska status, va? Så att det kanske är, jag tycker det vore ju skönast om han fick göra sin första match på hemmaplan och känna det där. Och då är ju Mjällby-matchen bra på det sättet. Men annars kanske man ska vänta någon vecka till.
Mm. Nej, men det sa vi det här i ledaregenskaperna i omklädningsrummet. Vi har också de ute på träningsplanen där, som jag tog upp tidigare, Anders Christiansen syns, tar plats, hans lag vinner ofta. Han tävlar ofta i alla möjliga aspekter av träningen också, och liksom hetsa lite och sådär. Det tomrummet behövs ju också fyllas, så att träningarna blir tävlingsinriktade och högintensiva, och att liksom spelare inte går och fuskar lite i olika moment. Det är alltid någon som är på.
Så om jag förstår er rätt och sammanfattar detta, så betyder Pontus Janssons återkomst mer nu än vad den gjorde för 3 veckor sedan?
Ja, det tycker jag.
Ja, det får man ju faktiskt säga, ja.
Bra. Mm. Vilken slut.
Jag tänker också bara på det kan kännas som en fånig detalj för er kanske, men det som Fredrik trycker på det här, bara när AC har kommit igenom pressrummet. Den här dörren är förut den berömda MFF-dörren där nyförvärven trillade in för, när det var lite hemligt och innan hemsidan skulle presentera allt först.
Ja, det slår mig nu. Folk vet ju visst hur det ser ut. Där har ju sett massa presskonferenser.
men just att han satt ju ofta fart på andra också till att börja snacka lite grann och lätta stämningen genom att vara den han är. Liksom.
Sen så finns det ju... Ja. Alltså, det är ju också en klassback. Nu har ju MFF-försvaret på inget sätt varit ihåligt här under våren, men ja, man får in en spelare som med Premier League-kvalitet och ett vapen på hörnor. En nickstark spelare. Har ju ändå skallat in några i sina år i England.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
40% av allsvenskan är spelad. Jag vet inte om ni har räknat på det, men så är det i alla fall. Lite drygt eftersom det är några extra matcher.
Jag har fått med de här
extra matcherna. Nej, det är bara 12 omgångar, 40%. Och även om vi inte ska fördjupa oss i någon sorts delårsrapport här, så finns det ju ändå några frågor som är värda att ställa. För det första så undrar jag, finns det fler än tre lag som kan vinna den här serien?
Nej, säger jag.
Nej?
Nej, jag tror inte det. Alltså. Det är, just att Djurgårdens avstånd, eller nu ska vi inte säga Djurgården, för nu ska vi faktiskt säga Kalmar, det är de som ligger fyra även. Ja. Kanske det långa loppet håller Djurgården som lite starkare då, men det är ju inte bara det att de har ett avstånd upp till första platsen, utan det är ju att de ska passera ytterligare två lag för att nå den. Det tror jag att gör att det är de här tre gängen.
Exakt, för jag tycker det är just det du säger, där är nyckeln som jag ofta har tjatat om, att det när du har flera lag emellan så är det, alltså hade det bara varit MFF och sen tvåan hade haft motsvarande Djurgårdens poäng, så hade det kunnat vara match. Men nu är det tre lag som visar en sån jämnhet, så att även om något faller igenom så det är mycket, mycket osannolikt att alla tre gör det. Så att jag är helt övertygad om att ett svenska mästarna är en av de tre. Sen är det inte säkert att de andra blir två och tre.
Nej. Om man tittar i andra änden av tabellen, så har vi ju alltså AIK näst sist på nedflyttningsplats, Göteborg på kvalplats på samma poäng. Är de här lagen, är de verkligen så dåliga? Kan de åka ur?
Ja, det kan de väl absolut göra. Det hade varit ganska spännande på ett sätt om man blåste av serien nu. Det hade ju förstås alla som lyssnar på den här podden jublat över. Men det hade man ju fått ett allsvenskt kval mellan IFK Göteborg och Gais. Det hade kittlat samtidigt som utsikten hade gått upp i allsvenskan. Utsikten som vi faktiskt hittar gamla MFF-spelaren Ivo Pekalski.
Just det.
Om någon undrar vad han gör nu för tiden, så är han där.
Det hade varit häftigt med en match mellan Gais och IFK Göteborg, men på sitt sätt hade det varit ännu häftigare mellan Utsikten och IFK Göteborg, och Utsikten hade vunnit.
Men det är samma, de spelar på Rudalen, va? Mm. Har jag för mig. Frölunda mötte ju Blåvitt ett kval tidigt. Tidigt 00-tal.
Match, jag tror att det Moradona som blev stor matchvinnare för IFK Göteborg där. Den matchen tror jag för mig spelades på Ullevi.
Ja, det vill jag minnas.
Det är faktiskt tyvärr så, de spelar inte på Rudalen. De skulle vilja göra det, men de får inte. De spelar på Bravida.
Så är
vilket
det,
ja. Det är en anledning till deras katastrofala publiksiffror. Att det är långt mellan Frölunda och Hisingen. På många sätt och vis skulle man väl kunna säga.
Ja, om man inte har bil.
Nej, men jag tänker rent, det är liksom väldigt två olika delar av stan.
Ja, jo.
De på Hisingen
hade ju inte utsikten att speciellt mycket folk, även om de hade spelat på Rudalen. Det hade inte
det hade inte Frölunda heller på sin tid.
Nej, precis. Nej, Frölunda var ändå lite bättre.
Men om man återgår till AIK och IFK Göteborg då, finns det några skillnader i hur de lagen uppträder, tycker ni?
De är ju på många sätt samma, även om det är ju liksom turbulent i ledningen, oklara roller, viss dos av inkompetens i spelarrekrytering och så vidare. Sen så tycker jag väl någonstans så landar jag väl att AIK är lite bättre rustat för att faktiskt klättra lite i serien. Jag tycker att man är lite närmare i matcherna. Man har väl i grund och botten en bättre trupp. Man ska kunna få ut lite mer av den. Det har varit lite skador som stört. Jag tror säkert att Victor Fischer har stört. Det verkar som att de bryter det låneavtalet tidigare nu. Det kan nog vara gott. De kan ju också frigöra pengar. På den danska har jag haft en monsterlön då. Den här dansken. Där tror jag ändå att AIK kan klättra lite grann. Men i fallet IFK så tycker jag ju inte att man har en trupp som är så speciellt mycket bättre. Och visst, det hade ju gett mig mer tyngd om jag konstaterade det i april istället. Men ja, det är, när man har sett det här laget spela fotboll, så är det ju svårt att se vad med det materialet de har ska bli bättre. Vad ska lyfta?
Ja, som man ser, de har åkat till Uppsala och liksom inte har en chans egentligen. Alltså det är ju
Det, just nu ser det ju väldigt illa ut för båda lagen. Och jag håller med om att jag tycker att AIK ser väl starkare ut egentligen på pappret i alla fall. Det jag tänker där Göteborg möjligtvis har en liten fördel är att jag tror det finns en viss krismedvetenhet i den klubben på något sätt. Att man har ju varit med om det här förr. AIK tror jag inte riktigt har fattat hur illa ute de är. man ska ta hänsyn till supportrar, och det är liksom alltså supportergrupperingar på ett sätt som kanske inte andra klubbar. Man måste rimligen byta tränare nu. Jag hörde Axén prata om det igår, att liksom man har kommit till en punkt där även han som tränare säger liksom att de måste göra det bara. Det gäller ju för dem att verkligen pricka rätt och få in en tränare där som kan lyfta och motivation och liksom allting runt laget. Mm. Så att det är, men det som kan tala för AIK och Göteborg är väl att lag som Degerfors framförallt, Varberg har nästan räknat bort redan, men att de verkar ha väldigt stora bekymmer. Och Sirius och Värnamo och möjligtvis även Mjällby, även om jag inte tror det, är väl inom räckhåll också där nere.
Både Sirius och Värnamo känner jag finns ett tryggare grund. Yeah, yeah. Och så. Det som talar för IFK Göteborg då, det är ju som du var inne på här, men det är att där upplever jag ändå som att supportarna ändå backat laget ganska långt. De har bra publiksiffror och det har inte varit några stora protestaktioner. Nu var det upprört här efter Sirius-matchen igår då. Så vet man inte när det liksom, ja, supportarna krävde tröjorna av spelarna. Vet man, var det 2 supportrar som krävde detta eller var det 500 supportrar som krävde? Det är alltid svårt med den typen av rubriker, kan jag känna. Men det har inte varit några sån här... Ja, ingen som har bränt ner Kamratgården än i alla fall.
Sen finns det en oro, lärde jag mig nu i samband med Värnamo-matchen, eftersom en avhoppad centerpartist där gick emot att en ny arena ska byggas nu. Så att man har skjutit fram det på 3 år, och det innebär att Värnamo kan förlora sin allsvenska status helt enkelt. Alltså att man får inte dispens hur länge som helst. Och då vet man inte riktigt hur det påverkar en trupp och vad som sker i laget, så att säga. Men det jag tycker är mest oroande, som vi inte har pratat om egentligen, för det jag håller med om att det är spännande att ha AIK och Göteborg, precis som det var spännande när MFF havererade här, att vad som händer. Men just nu ligger alltså 3 stycken gräslag på de 3 nedersta platserna, och det är definitivt inte bra för fotbollen och allsvenskan.
Nej, det är inga, ja, det skulle vara Sirius i så fall som skulle kunna bli inblandade, annars är det ju inte.
Nej, det är ju faktiskt rätt gräslag alla de andra.
En annan sak som har hänt är ju att Zlatan Ibrahimovic har satt punkt för en otroligt framgångsrik karriär, trots att han aldrig vann Champions League. Vi ska inte orda allt för mycket om honom i den här podden, men därmed så tänker jag att Malmö FFs inställning till beskedet kan vara värt några minuters diskussion. Fredrik, du skrev ju en krönika i ämnet, vill jag minnas.
Ja, där jag upptäckte i min inbox dagen efter att
det var ett känsligt ämne.
Det var ett känsligt ämne, och påfallande många läser bara rubriker och reagerar därefter.
Ja.
Det som jag skrev med rubriken att det var en sorglig tystnad från MFF om Zlatan var ju att jag avsåg att det är ju väldigt tråkigt och sorgligt att det har blivit som det har blivit. Att liksom Malmö FF har fostrat en av världens bästa fotbollsspelare, definitivt en av de mest spektakulära. Och när han slutar så är det liksom som att man försöker liksom tona ner det, eller man liksom slår knut på sig själv för att formulera en hälsning på Twitter som ska vara så neutral som möjligt. Den ska liksom visa en respekt, men den ska samtidigt inte visa så mycket respekt så att supportrar blir upprörda över att man liksom fjäskar för Zlatan. Det är deppigt bara.
Formuleringen var ju alltså: en lång och framgångsrik karriär började i Malmö och tog slut i Milano. Lycka till i livet utanför fotbollen. Finns
mest
det...
diplomatiska och mest eftertänksamma MFF har producerat på sociala medier någonsin förmodligen.
Det där är andra änden av Mjällbys sociala mediegrupp.
Ja, verkligen. Det är som kom från regeringskansliet. Faktiskt. Men jag vet inte hur mycket du hörde, så jag kan inte upprepa det exakt, men MFF-supportrarna hånade ju Zlatan på sitt lilla vis under matchen mot Degerfors genom att sjunga om hans näsa. Jag trodde faktiskt det skulle vara lite mer reaktioner där än vad det var, men nu tyckte jag det blev en lite speciell symbolik, eftersom det var samtidigt Hugo Larssons avsked från MFF som 2020-talets stora jättetalang som går ut i Europa och genererar väldigt stora pengar till MFF. Det tyckte jag var en koppling som på något sätt ändå värmde mitt i allt det här, och att jag tycker det är viktigt att man inte glömmer vad Zlatan har betytt för Malmö och MFF. Och sen är situationen som den är, och den har Zlatan skapat själv. Det är ingen annan som har skapat den, och det är som Fredrik skrev, sorgligt och tråkigt att det är på det viset. Men de som inte följer ett lag eller är väldigt engagerade i en stad förstår nu, kommer nu aldrig förstå det här riktigt, hur fel det blev från Zlatans sida.
Det finns ju någon slags också något som är så här svårt att uttrycka det, men det är något så här poetiskt vackert i att det har blivit så att han har liksom bränt de här broarna, och det har, hela hans karriär har ju kantats av såna här vad ska man säga, det har skurit sig med personer och sådär. Det är liksom någonstans priset han har betalt för att liksom driva på sig själv till att hela tiden prestera och hela tiden sikta lite högre. Han har ju alltid haft det som en drivkraft liksom. Men just i det här fallet så tror jag att det blev fel, och jag tror, utan att på något sätt känna Zlatan eller veta hur han tänker egentligen, utan allting, min spekulation är egentligen lika god som någon annan, men jag tror att han ångrar sig jättemycket. Jag tror verkligen inte att han ville att det skulle bli så här, och jag tror att han någonstans så vet han ju om vad en rivalitet är för någonting och hur det skulle landa, men jag tror att han inte tänkte det skulle bli riktigt de här reaktionerna, och sen så vill han liksom inte backa, och då blev det värre än vad det hade behövt bli egentligen.
Nej, jag tror nu likadant, och jag tycker när man såg de här bilderna från Milano när Zlatan tackade publiken och i princip redan då sa att han skulle sluta, när man såg hans ansiktsuttryck när tårarna kom, så tycker jag det är så viktigt att se, liksom veta att oavsett vad som har hänt och vad som har sagt och vad som har gjort, så finns det ju en människa bakom. Och, precis det som Fredrik säger, jag tror Zlatan är en människa som har väldigt svårt att erkänna att när någonting blir tokigt. Men man såg liksom ändå vad den här stunden att lämna fotbollen betydde för honom och hur mycket den har betytt. Och där är ju Malmö en del som han har bedyrat tidigare har betytt mycket. Det ska man ju inte glömma bort. Så att jag tycker om... Jag kände den där, just när han lämnade där nere i Milano, att det var liksom viktigt att kunna fokusera på fotbollsspelaren, och det är fantastiskt han har gjort där.
Och jag tror också att om sig Zlatans PR-maskineri, eller han själv utan sitt PR-maskineri, ibland undrar man om det finns ett, ringer upp en svensk tidning och säger att Zlatan vill prata om Malmö FF.
Har du någon särskild tidning i åtanke?
Nej, varför inte vår tidning? Några är ju till många som håller på Malmö FF till exempel. Och säger att, och liksom lägger korten på bordet och säger att det blev helt fel och jag ångrar det. Skulle han vara förlåten så? Det finns en sån grund, alltså finns, i grund och botten finns det ju en stark kärlek mellan Malmö FF-support och Zlatan. Den är ju inte död liksom. Det är bara att man har blivit så sårad. Men jag tror att han skulle bli förlåten jättesnabbt om man bara bad om ursäkt.
Men är det den chansen som finns att bygga upp de här brända broarna så att säga? Eller finns det liksom, finns det någon möjlighet att tiden kan läka?
Nej, tiden läker inga sår, det tror jag inte. Jag tror att Fredrik kanske är lite optimistisk här, att det skulle vara
så. Jag tror inte att det kommer ske. Men jag tror inte.
Att det skulle gå så lätt, men att det skulle vara den möjligheten som finns, ja, att reparera. Mm. Det skulle vara att Zlatan själv liksom backade och tog det på ett helt annat plan. Mm. Det tror jag.
Ja, men det skulle, en klick kanske skulle liksom vara av MFF-supportar, kanske skulle liksom inte känna, förmodligen samma klick som också sågade av den här näsan, skulle ju känna att nej, det där förlåter vi aldrig. Liksom. Men jag tror att den stora majoriteten MFF-supportar skulle nog de vill nog väldigt gärna att Zlatan ska vara en MFF-supporter igen. Och det är han ju någonstans också.
Det hör ju inte riktigt hit i MFF-podden, men eftersom det har hänt idag och bekräftats idag, så kan vi notera att Silvio Berlusconi har avlidit, som var Milans starka ledare under väldigt, väldigt många år och en mycket nära vän just till Zlatan.
Då tänker jag, innan vi avslutar här, vi ska prata lite grann om damlaget också. Vi har inte gjort det sådär, vi har gjort det lite då och då under säsongen. Mest för att det är ett tåg som tuffar på i ungefär samma fart hela tiden. Men de har nu spelat 10 matcher i Division 1 Södra och vunnit lika många. Senast så städades jumbon Södra Sandby av med 8-1. Tvåan i Göteborg är 7 poäng och 25 mål efter. Kommer det att bli någon spänning i den toppstriden?
Nej, det kommer inte att bli någon spänning i toppstriden. Det kan vara så att MFF till slut tappar poäng eller förlorar någon match. För det är väl...
Det är det som är spänningen.
Nej, men det är väl det man möjligtvis kan säga. Om jag ska vara ärlig, jag inledde lite med jämförelsen där med härlaget. MFFs målsättning på damsidan är att ha ett lag som redan nu skulle vara färdigt för toppstrid i elitjätten. Och jag tycker inte riktigt att man är där. Jag tycker att man har tappat en del tempo. Konstigt nu eftersom man ändå avancerar uppåt i seriesystemet. Att det ser lite kantet ut mellan varven i matcherna faktiskt. Och att Södra Sandby som har tagit en poäng liksom ska kunna göra 2-1 och hålla det blev väl 4-1 i paus till slut. Det är inte riktigt där MFF borde vara om man ska ha de där höga kraven på dem. Sen bygger man ju mycket för att bygga sitt eget spel och så vidare, så att man har ju man matchar runt laget på ett rätt bra sätt, men redan nu är det bara konstaterat, ska man liksom nästa år i elitettan spela som om man var ett allsvensk lag, så kommer det ju börja bli lite tuffare för de som har varit med från början bland annat, och det liksom kanske blir lite tårar när man måste skiljas från spelare som faktiskt har varit med på hela resan. Ska jag inte peka ut dem specifikt, men laget måste nog spetsas en del. Sen har man ung talang och som redan nu sätter sin prägel, och det är naturligtvis också jätteviktigt. Och där är då de andra två delarna som jag tycker är viktiga. Man hade ju en stor ungdomsturnering nu på väldigt hög nivå, en inbjudningsturnering för både pojkar och flickor. Att MFFs 15-årstjej gick till final i den turneringen säger en hel del. Jag var så ett par av de matcherna, och där finns väldigt mycket lovande spelare. Thelma Persson Wilin gick ju in och förstärkte där också för att liksom vara en markering ner mot ungdomarna. Och nu börjar det bli spelare som nästan har börjat spela i MFF som faktiskt gör den här resan. Och bakom ytterligare då, som jag tror jag har nämnt en gång innan, finns det då MFF Academy i division 4. Som nu har full pott och plus 91 i målskillnad efter 9 matcher, tror jag det. Vilket egentligen motsvarar den resan som A-laget gjorde för 4 år sedan. Så att MFF håller ju på att bygga någonting väldigt starkt. Men nästa år blir det tuffa steget.
Thea Karlsson är 15 år i MFF F15, sa ju till oss att PSG är bara en tröja.
Just det.
Det är ett citat som gick hem i supporterleden, har jag noterat på sociala medier. Nej, men det är också lite malmöitisk kaxighet även på de sidan, och de spelarna som liksom växer in i föreningen underifrån nu. Det är bra om man kan prägla dem i den mentaliteten som ändå finns här. Det brukar vara bra för framtiden.
Och andra sidan tänker jag då, för att nu säger jag att jag noterade att publiksiffran mot Södra Sandby var ganska låg, det var 200.
Jag skulle säga det är ju den oroande delen, för att jag har sagt det här innan, supportarna måste steppa upp nu och visa att de verkligen vill det.
Ja, men jag tänker också, kräver inte det ändå att det finns, att det är liksom att det är lite intressant att titta på. Att det kommer lag som ändå kan utmana MFF. Det är inte jätteroligt att gå och titta om man vet att laget vinner med 8-0.
Alltså, som supporter som kan enstaka tycka
tillfälle,
det.
Men ja. Inte varje match.
Nej, men om du tittar nu när de mötte Sandby så var det strålande väder. Det var kanske för mycket strandväder rent av, det vet jag inte. Men samtidigt så är det ju en rätt mysig utflykt att göra med familjen. Under, på det sättet är ju Malmö stadion bara där gott om plats och man kan sätta sig var man vill och så vidare. Så att, men det testet kommer ju nu. Och där tycker jag det faller lite olyckligt, för att man har ju valt att lägga matchen mot Rosengårds andra lag 1917. På Leda stadion. Men det är alltså söndagen i midsommarhelgen, och jag tror ju inte att det är den dagen när du fyller läktarna så väldigt väl där. Det är ju samma dag med Herrland möter IFK Göteborg i en träningsmatch. Ja.
Det ska väl bara lägga in att jag tycker att det är fruktansvärt att Malmö FF och IFK Göteborg devalverar sitt rivalskap genom att möta varandra i träningsmatch. Vad är det för trams? Och sen är det väldigt märkligt drag av IFK Göteborg också. På vilket sätt tänker de bygga själv för att möta Malmö FF borta?
Det är sant.
Men, ja.
Nej, men jag tror att jag förstår ju tanken med att man möter just Rosengård där, men jag tycker det är lite olyckligt val att välja den helgen. Jag tror att MFF måste jobba mer aktivt som stora klubbar gör ute i Europa. Nu är man ju fortfarande en bit ner på kedjan här, så att säga. Men att man verkligen marknadsför och jobbar stenhårt med de här matcherna, och sen gäller det som sagt även upp till supporterorganisationer och så vidare att ställa upp. Det bästa jag har sett i den vägen är fortfarande IFK Göteborg supportrar i division 1-premiären i våras uppe i Göteborg, som höll en helt annan klass än MFF-arna faktiskt.
Man kan inte det lite tillskrivas premiär?
Jo, det var premiär och de hade hemma på, så är det ju.
Men, bättre support, jag bara tror
jag. Det kan vara det.
Nej, men det finns lite att plocka där. Det är onekligen så.
Hur många omgångar från slutet kommer de att ha säkrat seriesegern, tror du?
Faktum är, vad sa du, var det 7 poäng nu till Göteborg?
Ja.
Det måste de ha tappat i helgen, eller så har de en hängmatch.
Det här Blåvitt slog ett grönvitt lag som jag inte kommer ihåg. Med 2-0.
Nej, men för 7 poäng är ju ganska mycket redan nu, men jag tror det kommer att dröja en bit. Jag tror det kommer att vara 6 omgångar kvar när de är klara.
Ja, 18 poäng.
Nej, det var kanske tidigt. 5 omgångar.
5 omgångar. Mm. Då vet vi det. Det här har varit avsnitt nummer 325 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej.
Hej hopp.